Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Välkommen till The Long Gamma Podcast. Jag är Robin Lennartsson och med mig har jag Jens Persson. För er som är nya lyssnare så handlar den här podden om seriemördare, konspirationsteorier och kontroversiella ämnen. Idag är det avsnitt 14 och det kommer handla om Roswell-incidenten i New Mexico, USA.
Det hela började 1947, under kalla kriget. Delar av den amerikanska befolkningen hade börjat att se flygande diskar. Det påstods att amerikaner hade sett runt 300 stycken av såna här. En dag går USA:s militär ut med att de har sett något underligt. Något som ser ut som en sån där flygande disk som har kraschat på en ranch strax utanför Roswell i New Mexico. En liten stad som förut var okänd för de flesta, men som skulle bli en stad som folk sedan förknippar med UFO-iakttagelser och utomjordiskt liv. Invånarna hade svårt att släppa det. Men tiden började av fler frågetecken att dyka upp. De ville ha svar.
Det hela började med William Mac Bressel. Han hittade skrot på sin ranch i Lincoln County, New Mexico. Med tanke på vad vraket var så blev han ganska övertygad att det måste vara en flygande disk, ett UFO. Han var så övertygad att han gav några av delarna till polisen, som sedan ger det till armén, som har sin bas i området. När de hade delarna undersökte de själva delarna då, och dagen efter kom det ett pressmeddelande. I det här pressmeddelandet bekräftade de att det här var skrot från ett UFO. Redan dagen efter ändrade sin berättelse på det här fyndet, och det går ut med att det här skrotet som de hittade är från en luftballong. Det var en person vid namn Roger Ramey, en person i det militära, som beordrade att fyndet skulle komma till honom så han kan göra sin egna personliga inspektion. Han ville sedan att den lokala tidningen skulle vara där och rapportera att det som hade hittats var i faktum delar från en väderballong. När det var gjort så publicerades ännu en artikel där Mac Bressel, han som hittade skrotet, gjorde ett uttalande som sa att det han hittade var bara lite aluminiumfolie och pinnar.
Flera år senare var det en annan person som hette Stanton Friedman som intervjuade Jesse Marcel om fynden som de hade hittat den dagen. Vi glömde nämna det, men Jesse Marcel var den person som var på plats när rapporten av Mac Bressel kom in. Jesse jobbade i militären. Vid den här tidpunkten var han pensionerad. I intervjun med Stanton Friedman påstår Jesse Marcel att det han såg den dagen definitivt inte var delar från en väderballong. Det här gjorde att det som regeringen länge hade grävt under jorden kommit upp till ytan igen. Han gav ett citat där han säger så här: att det inte kändes som han hade något i händerna. Att aluminiumfolien inte var tjockare än från ett cigarettpaket. Men det konstiga med det var att det inte gick att böja det eller göra någon skada på det. En slägga bara studsade av materialet när han slog på den. Han var säker på att det här materialet är inget som kommer från den här planeten. Han var mycket medveten om vilka material som används på ett flygplan. Och det var något han inte kunde förklara. Och inte heller någonting som han hade sett tidigare. Stanton Friedman fortsätter att intervjua nyckelpersoner i den här berättelsen. Och förstår att det här var något större. En stor konspiration inom regeringen som ville sopa det här under mattan. Och som inte ville att det här skulle komma ut.
I det här avsnittet kommer vi bara nämna två olika teorier. Det finns säkert jättemånga olika teorier där ute, men vi kommer bara benämna två stycken. Så teori 1 börjar vi med. Och det hela började med att det kom ut ett dokument som kallades Cosmic Watergate. Här fanns två viktiga teorier då. Och den här teorin handlade om att den här väderballongen som hade hittats. Och när man kollade på bevisen och dokumenten som fanns i Cosmic Watergate, så verkar de här stämma då. Men år 1994 så släpper militären en rapport om att det var någonting de ville dölja. Men att det här inte var en cover-up något utomjordiskt, utan av ett topphemligt uppdrag av militären. Då påstår de i rapporten att det här faktiskt var delar av en ballong, men inte vilken ballong som helst. Utan det här projektet kallades Project Mogul. En ballong som skulle hissas upp i luften för att lyssna av och motverka om ryssarna skulle skicka missiler. Kongressen i New Mexico började granska det här och beordrade att alla dokument som hade skrivits om fyndet i Roswell skulle dyka fram.
För att se om ärendet hade hanterats på rätt sätt så var det en person vid namn Steve Schiff som var huvudperson i den här granskningen. År 1995 publicerades en rapport som sa att granskningen var klar och fynden som hittades i Roswell var i själva verket delar från Project Mogul. Det påstås att personerna som var på plats överreagerade. År 1997 publicerades ännu en rapport som skulle förklara varför man hade trott att de hade hittat kroppar från utomjordingar på platsen. Förklaringen var att i mitten av 1950-talet testade militären hur fallskärmshoppning skulle påverka den mänskliga kroppen genom att släppa ner dockor över New Mexico. De här dockorna hade latexhud och kunde lätt missuppfattas som utomjordiska kroppar i och med att de såg så pass främmande ut. Eftersom de här dockorna släpptes på 50-talet undrar man ju då hur det kan förklara incidenten som skedde flera år tidigare. Men militärens förklaring var att vittnen har mixat ihop det här som hände år 1950 och 1947. Det som är ett frågetecken i det hela är att kropparna som man hade hittat var korta och runt 1,20 meter långa. Men dockorna var runt 1,80 meter långa. Det intressanta var också att när man hade begärt ut dokument från militären som hade sin bas i Roswell så hade alla dokument förstörts från datumen januari 1947 till oktober 1947.
Då kommer vi påbörja teori 2. Och den här teorin är baserad på intervjuer från vittnen. Allt från det civila till högst uppsatt militär personal. Det här är intressant för om cirka 600 vittnen påstår att de har sett samma sak, skulle du själv lita på att de sa sanningen? När Mac Brassel tog några av fynden och gav det till en polis vid namn George Wilcox beskrev han den som utomjordisk. Mac hade även pratat med en radiopersonlighet som heter Frank Joyce, där han påstår har sagt att han har även hittat utomjordiska kroppar på platsen. De gjorde en intervju med honom och skulle lägga ut den på radion, men det blev stoppat på grund av telefonsamtal från senaten och en man vid namn Dennis Chavez. Vad hände egentligen Mac Brassel? För inte långt därefter tar Mac Brassel tillbaka sitt påstående om att han har sett ett UFO. Grannar har vittnat om att Brassel sedan haft en helt ny bil, lämnade sitt jobb på farmen och startat ett nytt företag i en annan stad. De hittade även med intervjuer från Brazels familjemedlemmar och lokala invånarna att Brazel hade blivit omhändertagen av militären. Under denna tid hade även militären hotat den lokala befolkningen om att vara tyst om det och genomsökt deras hem för att hitta fynd om kraschsajten. Det här påståendet styrks av Hunter Penn, fosterdotter, som var högt uppsatt i militären. Han hade sagt att han blev tvingad att stoppa och strypa informationen, speciellt information om de små kropparna. Han hade blivit beordrad att använda fysiskt våld eller vapen om det skulle behövas. En militär vid namn Butch Blanchard kunde bekräfta att det hade utlämnats information från rapporten om att folk hade sett UFO:n. En kollega till Blanchard sa att anledningen till mörkläggningen var för att han skulle kunna koordinera och städa upp resterna från själva kraschen.
En intressant detalj är att de hade hittat ett slutet dokument av Walter Haut, som var den militäras PR-person, kan man säga. Där han skriver att de foton som publicerades i tidningen, där de poserade med material från platsen, i själva verket var fake. Det riktiga materialet byttes ut mot faktiska materialet från en väderballong. Det var en flygingenjör inom det militära som hette William Ennis som var snabb med att säga att detta var en väderballong. Men 2008 sa han att det i själva verket var en rymdfarkost. I och med att han inte kunde förstå hur den faktiskt kunde lyfta. Han sa att det inte fanns någon typ av motor. Walter Haut hade beskrivit att det skeppet som Blanchard hade visat honom var ungefär 5 meter långt och hade inga fönster. På den här platsen så hittades ju materialet av skeppet. Där hade flera vittnen sagt att materialet inte vägde något, samt att det inte gick att bränna, skära i eller repa. Däremot var materialet formbart. Man kunde forma materialet till exempel till en boll, men efter någon sekund så formade det sig tillbaka till den ursprungliga formen.
Ja, det var ju allt om de två teorierna som vi hade här idag. Och jag tycker båda av teorierna ändå har någon typ av tyngd i sig, eller vad säger du?
Ja, men det tror jag absolut. Jag skulle säga att det är inte omöjligt att det är en typ av mörkläggning. Men de bilderna jag har sett där de sitter med den här, ja, det de kallar för en väderballong, tycker ju jag ser ut som en väderballong. Och då börjar man ju undra om det är så att de faktiskt kanske fejkade det, att det inte var den riktiga farkosten de hittade då. Men jag antar att det är väldigt svårt att veta. Det var, vad tror du?
Ja, alltså jag är nog lite inne på samma spår. Det ser ju verkligen ut som en väderballong, och det är det som är det lite konstiga ändå. Varför skulle man vilja publicera en bild för att bevisa folk om att det är en väderballong från första början? Mm. För om man försöker bevisa någonting så mycket, så tänker jag ändå att det finns någonting bakomliggande. Det är som du vet när man pratar med någon och någon verkligen försöker övertyga en om att de inte ljuger till exempel. Eller att, förstår du? Då blir det nästan bort en sån psykologisk vändning där att man tänker, ja men då ljuger du.
Förstår du vad jag menar? Som ju mer, om man inte vill göra någonting åt något politiskt, en politisk fråga, så måste man, ju mer man är ovillig att göra någonting åt det, desto mer måste man prata om det. På samma sätt som när man ljuger, att för att övertyga folk om att man inte ljuger så måste man prata extra mycket om det. Det blir typ som en mörkläggning.
Ja, ja men exakt. För man, de som inte ljuger, det man får känslan direkt, är ju till exempel när någon säger direkt, ja nej men det är så här det är. Och fortsätter argumentera om det, för man vet att man inte ljuger.
Precis. Hänger du med? Behöver inte bevisa något, de behöver inte övertyga någon om det. Liksom.
Nej.
Och det finns ju också en så kallad video där de har filmat för en operation på en utomjording då de hittade. Och det är ju intressant även det, för att då har den påstått att ja, men det här var en fake då, för det var inspelat. Men däremot så säger han som spelade in det här, Sen Tilly som han hette då, en producent, riktig producent, han sa att det här materialet är, delar av det är riktigt, men det materialet är så pass gammalt så han fick ju spela in det, så det är snarare en rekonstruktion av det.
Ah, ja.
Så det är lite samma där som den här med ballongen, att det hittades liksom en, att de eventuellt har förbättrat på det eller liknande då. Att det kanske antingen var det materialet eller så har de liksom plockat isär det så pass mycket som man inte kan se längre.
Ja.
Så det bara ser ut som en väderballong, men det egentligen var någonting mer innan. Liksom.
Exakt. Och sen är det här med den här rapporten som förstördes med all material egentligen och all dokumentation som de hade om den här sajten då. Där det här UFO-t eller om man då ska tro på landade.
Mm.
Att det också förstördes. Det är också lite underligt tycker jag. Varför man skulle göra det just under den perioden. Det tycker jag är väldigt konstigt. Plus att det verkar inte bara vara en person som säger så här utan det verkar ju vara flera.
Mm.
Det har varit en annan sak om det bara en person som är högljudd och säger allt. Men det är ju flera stycken som påstår sig veta sanningen då. Men vad ska man tro egentligen om det här liksom... Vem, hur låter det egentligen när det är material som kan formas till en boll och sen gå tillbaka till sin vanliga form? Det låter ju...
Och det är svårt att få folk att ljuga ihop också. Så det är ju jättesvårt liksom. Så när folk ska vittna inför, vittna inför ett brott till exempel. Och så svårt att hålla samma story. Och särskilt om de inte har träffat varandra innan.
Mm.
Det kan man inte veta om de har gjort det eller inte. Men samtidigt är det svårt att hålla samma story. Och de här personerna hade ju inte träffat ens träffat varandra. Och de hade, vittnade ändå om ganska samma liknande händelser.
Liksom. Just det här med materialet i alla fall. Att man kunde sådana släcka och sånt i det här jättetunna materialet som var... Ja, ni vet det här... aluminiumfoliet som finns när man öppnar upp ett SIG-paket, det är det de jämför med då, att det var så tunt med att det var, man inte kunde böja det eller repa det då. Och det verkar ju vara mer än en i alla fall som har vittnat om att det här materialet fanns då, om man säger så. Så att nej, det är väldigt underligt, men vad ska man tro på då, Jens? Tror du på någonting av det här eller tror du bara det här är någonting av en snöbollseffekt av folk som gillar konspirationsteorier och går igång på det liksom?
Det känns som det var väldigt vanligt eller väldigt populärt med, eller har varit väldigt populärt med konspirationsteorier mot staten, att de har en ond plan. Och under kalla kriget var det ju mycket hemlighetsmakeri med att båda staterna, både USA och Ryssland, var ju väldigt hemlighetsfulla med vad de hade för liksom resurser eller militära resurser och sådär.
Mm.
Så jag tänker mig att det kan nog ha gett stort upphov till det här, alla de här teorierna som uppstod på den tiden. För att det inte fanns så mycket öppenhet då, tänker jag.
Mm.
Att det kan vara en av anledningarna.
Definitivt.
Och att jag tror det är det som är egentligen en av de huvudsakliga. Jag tror inte det är det att folk är dumma och liksom ser saker de inte har sett. De har sett något men de har inte vetat vad det har varit och så har de haft kanske inte världens bästa tilltro till staten. Eller så. Så har de liksom börjat konspirera kring det. Tänkt, vad kan det här vara för någonting? Det här är någonting jag inte sett tidigare.
Och
så mycket, mycket fantasi också.
Exakt. Och jag tror det är mycket också. Du vet att Roswell verkar inte vara världens populäraste ställe i USA direkt. Och jag menar, om lokalbefolkningen hör någonting sånt här. Låt säga då att jag berättar dig händelsen då som från mitt perspektiv som jag har fått från någon annan.
Ja.
Och så berättar jag det vidare och så berättar du det vidare. Det kommer jag tror det alltid kommer bli det här om att man kryddar på lite och det kanske bara gått spårat ur helt. Som att folk, för de säger ju där att de har intervjuat 600 personer.
Ja.
Och jag menar någonstans måste de här personerna fått den här informationen ifrån mer än att läsa tidningarna. Så det måste bli någon typ av snackis som bara...
Förmodligen. Och på den tiden så var det ju en helt annan typ av medier också. Så det fanns ingen som kunde filma och det var inte så lätt. Det fanns ju radio och tidning. Liksom, mestadels.
Precis.
Så att det var inte så lätt att sprida vidare något sånt budskap eller liksom, vad heter det, få folk att plantera en felaktig tanke i folks huvud. Så blev det ju inte.
Det är ju verkligen inte som dagens samhälle där man ändå får någon typ av...
Man formas hela tiden av media. Liksom.
Och man får ju, media får ju också någon typ av feedback på vad som sägs om det. Även vi alla som hänger då på sociala medier eller har någon typ av social plattform. Nu är det ganska vanligt att folk eller företag lägger upp typ artiklar på typ, låt säga Facebook. Då kan man ändå läsa kommentarerna vad folk säger om den här artikeln. Det fanns ju inte då fanns det bara tidningar och radio.
Media idag kan också sprida en sanning eller en osanning, medveten eller omedveten osanning så att säga, eller lögn,
ja,
som folk tar till sig sen som formar folks syn på samhället liksom, eller på en specifik incident. Det här, så här gick det till, okej, har det varit där? Nej, jag läste tidningen. Det blir exakt liksom.
Och det är inte så subjektivt, alltså det är väldigt subjektivt med. Jag tror de skriver, alltså de är nog inte så objektiva i sina,
ja, men även om, man har varit på plats så formas man ju av. Det vet man, många som har förhör med motsituationer. Folk har befunnit sig på platsen och tror att de har sett gärningsmannen.
Mm.
Men så har media skrivit om det och så har de plötsligt kommit in och vittnat och så har de beskrivit en helt annan typ av gärningsman. Det vill säga den som liknar det som har beskrivits i media.
Ja.
För att då har de tänkt, nej men jag har säkert fel. Om det står exakt i media så är det säkert rätt. Så det är nog jag som har tänkt fel här.
Och folk hakar också på liksom med ny information, för de vill vara den som ger informationen för att lösa det liksom.
Man vill inte känna sig dum heller. Nej. Och det är det man tänker, att folk som har sett ett UFO som är liksom ja, men som är liksom friska annars på annat sätt, varför skulle de riskera att hängas ut som dumma eller liksom underliga om det inte var så att de hade sett någonting?
Mm.
Och de inte har en tidigare historia av att just att de kanske då ser syn eller har någon sån bakgrund liksom. Då varför skulle man utsätta sig för det? Det är klart man inte gör liksom.
Nej.
Det är klart man inte beskriver en gärningsman om man inte själv tror att man vet vem det är. För man kan också sätta sig i klistret lite grann där, om man är med polisen eller om man är med stat. Varför skulle man riskera det? Jag tror inte man gör det alltså.
Nej.
Då tror jag att man säger bara, det var någonting underligt men jag vet inte vad det var. Så kanske man säger det. Man kanske inte behöver beskriva i detalj så här.
Det är det som jag tycker är konstigt i den här incidenten, att det är just högt uppsatta personer då som ändå uttalar sig om att det är ett UFO till exempel. Men låt säga att du själv hade varit så att du själv var i den här åldern du är nu, på den här tiden där du inte har mobiltelefoner.
Ja.
Vad hade du själv trott på då? Hade du trott att det här var sant?
Det är svårt att säga, för det var en annan tid som sagt.
Mm.
Men hade jag sett något sånt idag så hade jag nog tänkt, nej, kan det här verkligen stämma, drömmer jag eller är det där på riktigt?
Men är du en UFO-nekare?
Nej, inte nödvändigtvis. Nej, men alltså, jag menar, det kan ju vara något oident. UFO är ju ganska brett begrepp också. Ja, det kan vara oidentifierat flygande föremål. Liksom. Det kan ju vara vad som helst. Men att det skulle vara en utomjordisk farkost eller liknande. Liksom.
Mm.
Det är så svårt att avgöra, för om det är någonting man inte har sett innan så är det också väldigt svårt att liksom känna igen det.
Oh,
eller liksom kunna beskriva det, för att det är svårt att beskriva någonting som man inte någonsin har upplevt innan. Liksom.
Nej,
jag tror samma
för mig.
Jag tror bara ens eget medvetande sträcker sig till det man har upplevt. Liksom. Eller då brukar man ofta jämföra det med någonting som man känner till. Typ. Ja, men det liknade en flygande disk eller någonting. Eller liknande en lampa. Eller men man tar någonting som man känner till. Man kanske inte säger att den var liksom, man kanske inte går i detalj i beskrivningen heller, för man kan liksom inte ens minnas riktigt formen på den.
Nej.
Jag kan inte beskriva det bättre än så, men jag tror man är.
Nej, men absolut.
Men jag tror nog att jag hade varit väldigt försiktig med att säga något i en sån
läge. Du vill inte verka som att det är du som är UFO-snubben liksom, eller?
Nej, men om det hade varit så, det hade varit svårt att säga något. Men då hade det nog varit verkligen att jag varit övertygad om att man har sett så pass mycket, eller att man hade liksom, gärna om man hade sett det med någon annan, tror jag. Eller om det varit flera på platsen fast man inte hade liksom, fast då hade man ju försökt kunnat prata med varandra, då hade ju det.
Men tänk dig ändå hur jobbigt det är om du faktiskt hade sett någonting och ingen kommer tro dig.
Mm.
Det är också så här, tänk om du ändå hade sett det. Alltså nu, visst, jag tror ändå så här, rymden är jävligt stor. Man kan inte ens tänka på det utan att hjärnan sprängs nästan, hur stort rymden är. Men man vill ju tro att det finns något annat liv där ute. Mm. Och jag menar, fortfarande har man inte sett någonting annat än oss människor.
Mm.
Men skulle man då se någonting som landar i ens bakgård och så är det ingen som tror på en, det är nog lika frustrerande det. För det är, oavsett vad man säger, tror inte jag någon kommer.
Det finns alltid en fascination för det, tror jag, utomjordiska så att säga. Till exempel om man tar lite känsligt med religion som ett exempel. Gud till exempel är ju någon slags utomjordisk varelse i det avseendet. Att man kan inte bevisa att han finns, men man kan heller inte motbevisa att han finns.
Nej.
Och lite på samma sätt är det väl med utomjordingar. Att man får, i och med att man aldrig upplevt det själv, man har aldrig träffat någon förmodligen, så kan man heller inte bevisa eller motbevisa, och man kan heller inte veta hur en utomjording ser ut eller hur den, men man får tro på det, och det blir som en grej, tron där är väl avgörande då. Och det, men det, samtidigt är det inget som, religion är ju ändå till stor del konstruerat av människan liksom.
Ah, ja,
och mänskliga erfarenheter och, men sånt här, det blir ju liksom bara rent, ja men det är bara rent tro tills man kan bevisa det, tills man har någonting fysiskt man kan liksom, ja men här har vi en del för någonting som vi kan bevisa att det här är inte mänskligt, det här är inget som vi har kunnat det är som inget som vi har bevittnat tidigare liksom.
Nej men precis.
Men jag tycker även bilder man ser på typ utomjordingar och sådär, de ser nästan lite mänskliga ut ibland liksom.
Mm.
Det är så svårt, det är förmodligen så svårt att tänka sig något som inte ens påminner om en själv eller ett djur eller något. Man kan liksom inte komma på en varelse som inte ser ut som något man själv kan uppfatta liksom.
Exakt, och
det, bara det känns fake då när man ser någonting de att det ser ut som en människa eller någonting.
De här så kallade aliens då, som är den typiska lilla gubben med ett stort huvud och en liten kropp. Det är ju också en typ av bild som inte behöver vara sant. Jag menar, det är någonting som, jag tror det är mycket filmer som har konstruerat hur en alien ska se ut. För alltså, vi har ju aldrig sett en alien och kan därför inte, vi kan bara tänka på hur en alien skulle se ut ungefär. Och det tycker jag är intressant, för att varför vi tror att en alien ser ut på det viset. För att om jag skulle se till dig rita en alien, då hade du garanterat ritat en alien på det viset.
Mm.
Det är så vi ser det ju.
Men jag tror det är, alltså det är ju bara vad folk, vad man har hört av folk som har vittnat eller som har sett någon typ av utomjordisk varelse. De har väl ofta beskrivit varelserna som lite åt det här hållet då.
Ja.
För de har väl oftast tänkt att ja, men det är någonting mänskligt i det avseendet att vi har sett någonting som rör sig som en människa eller som en varelse liksom.
Mm.
Och sen har de väl då ansiktet varit antingen väldigt långt eller väldigt ovalt för att det ska vara olikt en själv så att säga.
Ja.
Eller någonting främmande. Men jag menar, det är bara någon slags allmän uppfattning som har förevigats på film och i media. Och
ja, men det är ju det.
Det blir ju ofta så liksom. Men det finns ju alltid liksom en sinnesbild, en nidbild av någonting eller en stereotyp liksom. Och det finns ju delvis även saker som man har bevittnat i människor och liknande. Alltså man har liksom en nidbild av hur vissa typer av människor ser ut eller hur man
ter sig. Alla kommer uppleva det olika med hur någon ser ut. Ja, man kommer beskriva olika saker om en,
verkligen, verkligen. Om en person. Så man försöker hitta de gemensamma nämnarna där, och så det har väl då blivit en sån här grön figur då, liksom,
ja.
Som är, det har varit liksom några gemensamma nämnare där, långt då. Ansikte, långa fingrar eller något som är liksom likt oss själva människor men ändå lite olikt så här.
Ja.
Så man ändå kan uppfatta det, man ändå kan liksom föreställa sig det liksom.
Precis.
Det, annars är det svårt att ta till sig det ens om det är något som är helt, om det här inte hade varit liksom en, om det bara varit ett huvud typ eller det var liksom svårt.
Det hade varit
väldigt svårt att bara föreställa sig liksom hur det hade gått till.
Sant.
Liksom.
Sant.
Man måste få till det fysiska liksom.
Så att man faktiskt kan tro på det lite.
Ja,
också.
Att det ska kunna.
Ja, som sagt, vi har ju pratat om bara två teorier. Det finns säkert hundratals där ute. Vi valde att fokusera på de här två. Jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet, och det kommer komma fler avsnitt framöver. Vi försöker hålla ett jämnt tempo när det gäller det, men som ni har märkt så blir det lite hur vi känner och hur vi kan och om vi har tid och allt sånt spelar roll när vi gör det här, för det här tar sin tid ändå.
Och det är en blandning av olika ämnen också. Ibland är det som konspirationsteorier, ibland är det som den här gången är det UFO och utomjordiska. Ibland kan det vara kontroversiella ämnen, kanske mördarhistorier eller mordberättelser eller statsministermord till exempel.
Ja,
eller politiker.
Det behöver inte ens vara mord, det kan bara vara kontroversiella ämnen. Det, kan, det är ju jättebrett i ordet. Och vi har aldrig riktigt tagit upp ett sådant ämne. Men vi verkar dra mer mot det konspirationsteorier och seriemördare, så det verkar vara det mot det hållet vi väljer våra ämnen mest åt. Men det kommer bli blandat.
Men vi tackar väl för oss den här gången, känner jag.
Ja. Får ni ha det bra?
Ha det så fint.
Hej då.